Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Välkommen till podcasten Jägaren med mig, Daniel Da Silva. Idag så ska ni få lyssna på ett avsnitt med Kalle Gårdman. Kalle driver bland annat jaktkanalen Bra Jakt. Och jag och Kalle träffades för första gången nere i Polen. Och det var där vi spelade in det här avsnittet faktiskt. Vi var där i början av juni och jagade råbock och vildsvin när vi var på en jaktresa tillsammans. Och när vi var där nere så sa vi, men vi spelar in ett avsnitt i podden. För Kalle har inte jagat jättelänge, han har jagat i ungefär 5 år. Men han har hunnit med extremt mycket under de här åren. Han har varit i Afrika, han har jagat björn. Inte i Afrika då, utan det är björn jagar han i Sverige. Han har varit i Spanien och jagat, han har varit i Skottland. Han har varit på massa olika ställen. Inte bara och jagat, utan även fiskat. Så en hel del av det här avsnittet handlar faktiskt om fiske. Vilket jag själv tycker är superspännande. Och Kalles fiskestories, de är av rang alltså. Så alldeles strax så ska ni få lyssna på avsnittet med Kalle. Men innan dess så kommer här ett inslag med poddens huvudsponsor Chevalier. Du är tillbaka på Chevalier och mitt emot mig sitter Kalle. Välkommen.
Tack så mycket.
Och idag ska vi prata om någonting jag gillar väldigt mycket, nämligen ert nya Lodenställ.
Ja, men precis.
Ska vi bara börja med att berätta vad Loden är för något?
Ja,
Låden som du säger.
Låden på lite tyska.
Tyst, ja.
Ja, det är ju ett väldigt traditionellt funktionsmaterial.
Mm.
Det är ull som man har filtat.
Mm.
Så att det blir ett tätare tyg på grund av filtningen egentligen.
Alltså det här är ju, du vet när man har på sig sånt här. Man är varm och man är lite snygg, tycker jag.
Ja, men det är ju väldigt mjukt och väldigt behagligt naturmaterial som många kan tilltalas av.
Mm.
Det ger en annan känsla på något sätt.
Om man jämför med det andra lodenstället som ni har så är det en annan nyans på tyget också.
Ja, men det här har ju en lite milerad yta som det är ju en typ av kamouflage på ett sätt.
Mm.
Också ett väldigt traditionellt sätt att kamouflera sig innan man kunde trycka ett tyg med ett mönster. Utan det här är ju av sin konstruktion milerat som ja, men kanske som en mossa eller stenar eller något sånt.
Det är jättefint.
Dubbla radiofickor som på alla andra ställ. Du har även...
Och där måste man ju faktiskt säga att de är ju väldigt dolda. Alltså är det så att man inte använder radiofickorna så ser man ju knappt att det finns fickor där.
Tankarna med många av de nya ställen är ju att få en lite mer traditionell känsla på dem.
Sen har du en funktion på byxan som jag tycker att vi ska nämna längst ner. Det finns ju liksom en liten hake där.
Du har en hake med ett band. Du ställer in din storlek som du brukar ha. Du kanske använder samma kängor ofta.
Mm.
Och sen behöver du inte röra den.
Och så har ni på insidan har ni den här kroken som du nästan alltid har.
Ja, men precis.
Man kan fästa den i kängan på ett bra sätt. Och återigen då den här knappen längst ner så att man kan ventilera. Suveränt, vilket ställ.
Tack så mycket.
Sånt här gillar jag, vet du. Nu har jag en springa spaniel också, så jag ska ju hålla på och jaga fasan och rapphöns och harar och grejer. Och då passar ett lodavställ alldeles utmärkt, tycker jag.
Ja, men det jag hoppas vi.
Mm. Fint. Tack.
Tack så mycket.
Ja, då sitter jag här tillsammans med Kalle Gårdman. Välkommen till podden Jägarna.
Tack så mycket.
Hur mår du?
Jag mår bra.
Gött.
Ja.
Jag vet faktiskt om att du mår bra.
Mm.
Ska du berätta för lyssnarna vad vi är just nu?
Ska du berätta?
Du kan berätta.
Jag kan berätta. Ja. Vi är i Polen på råboxjakt.
Mm.
I helt fantastiska miljöer. Med lite sömn, mycket skratt och men det är ju smått fantastiskt här faktiskt.
Ja. Ja, men vi bara råkade ju komma på samma resa, kan man säga.
Ja.
Så Polen, råbox och vildsvin, kan man säga.
Ja.
För det har ju fällts i princip lika mycket vildsvin som råbockar.
Ja.
Det är ju otroliga mängder vildsvin.
Ja. Och ute på dagen också.
Ja.
Det är ju inte jättevana med hemma.
Nej. Men vilket upplägg. Alltså vi jagar på morgonen, vi jagar på kvällen. Mm. Och sen så på dagen så bara hänger vi.
Ja.
Det är hur gött som helst.
Sover, hänger och äter.
Ja. Det är ju världsklass. Det är så här man ska leva hela sitt liv.
Ja.
Men det räcker att pimpa sitt liv med 3 dagar så här.
Ja, men och dessutom så känns det som att det här är 4-5 dagar.
Ja.
Fast inte ens i 2 dagar.
Men vi är ju mitten av resan nu.
Ja, vi sover ju väldigt lite.
Ja. Men vi slutar ju, det är ju juni månad. Ska sägas, när vi spelar in detta. Så vi åker ju till jakten 3 på morgonen. Och så kommer vi tillbaka och äter frukost. Och sen så efter middag vid 7-tiden så drar vi ut igen. Så det är...
Ja, men när vi kommer hem från jakten så har vi i snitt 2,5 timme att sova.
Ja.
Innan vi ska jaga igen.
Ja, det är
fantastiskt.
Ja. Jag älskar det här upplägget alltså.
Ja.
Hur har det gått för dig hittills?
Ja, men det har gått bra. Vi har ju med oss kameraman och en jätteduktig guide.
Mm.
Och har haft fina situationer.
Ja. Och resan är inte slut. Så ni som lyssnar på detta vet ju faktiskt... För filmen som du producerar just nu här i Polen, den kommer ju vara släppt när vi släpper det här poddavsnittet.
Ja, men precis. Eller? Den kommer någon gång i början av juli.
Så lyssnarna vet mer... om din Polenupplevelse än vad du själv vet just nu.
Ja,
eller hur?
Fantastiskt.
Ja, det är lite coolt.
Ja.
Så ni får mejla in och berätta till Kalle hur det gick.
Ja.
man ser ju väldigt mycket rådjur.
Ja.
Och jag var ju på den här marken i oktober och under kronhjortsbrunsten. Och då var det ju liksom en helt annan upplevelse av marken. För då jagade vi kronhjort. Och då var det liksom, visst jag såg några rådjur, men det var ju kronhjort vi såg. Och nu har jag knappt sett en kronhjort.
Nej, men de finns där. Vi har sett ett gäng kronhjortar. Inte de här riktiga kapitala.
Nej.
De kanske är här under brunsten bara, det vet man inte.
Alltså det är ju det som är grejen med brunstjakt på kron också. Det är ju att då är de ju framme.
Ja.
Alltså då är de aktiva på ett annat sätt. De är ju svåra att se annars.
Ja.
Kan jag tänka mig. Men rådjuren, de är ju framme. Det ser man ju ganska många, både bockar och mycket smaldjur. Och även nu då, så här års, getter som precis har fött eller som är tokdräktiga verkligen.
Ja, vi satt ju och tittade på en get med kid i morse i säkert en timme.
Ja, det är så fint.
Ja, det är fantastiskt. Och en mink som hoppar omkring framför tornet där vi satt. Och...
Ja, det är sjukt.
Ja.
Och sen finns ju tvättbjörn här också.
Ja.
Eller raccoon dog, det är raccoon väl mårdhund.
Ja, kärt barn har många namn.
Ja, verkligen. Ja, men grymt. Men så vi i alla fall, vi är alltså just nu i Polen och sitter då i en herrgårdsliknande byggnad där vi bor. Och bara mår sjukt bra.
Ja, så är det.
Eller hur?
Ja,
och nu ska vi må ännu bättre, för nu ska vi prata jakt.
Ja.
Och jag tänker att vissa utav lyssnarna kanske inte vet vem du är.
Nej.
Kalle Gårdman. Du har fiskat i princip hela ditt liv.
Ja.
Och du har jagat i cirka 5 år, va?
Ja, något, ungefär.
Ja. Men då, under de här 5 åren så har du ju upplevt väldigt mycket. Du har varit i olika länder och jagat. Och du har liksom jagat framför kamera och du har varit på massa häftiga jakter.
Ja, det har gått snabbt.
Ja, så då tänkte jag att det kan vara intressant med en gäst med det perspektivet också. Många av dem jag intervjuar har ju kanske jagat i 40 år och sådär.
Mm.
Men det har ju verkligen inte alla. Så jag tycker det är intressant att ha ett nytt perspektiv. Så jag kan tänka mig att du har.
Ja.
Så jag tänkte att vi kan börja lite grann med hur kom du in på jakt?
Ja, men Det har ju funnits, jag var ju faktiskt i Afrika för 9 år sedan och kom i kontakt med jakt första gången. Vi var där under en längre tid och skulle sätta upp ett volontärprojekt. Och då bodde vi på en farm där de var jägare. Och då var vi ute och jagade 3 kvällar. Och jag visste redan då att om jag börjar med det här så är det kört.
Mm.
Och jag har ju fiskat så mycket och jag hade mycket mål kvar. Jag har inte fått min gädda över 15 än och en hel bucket list med utlandsfisken.
Ja.
Så jag tänkte att det här funkar inte. Men sen var det någon som kom på idén att men vi borde ta jägarexamen i alla fall.
Ja.
Och på den vägen är det. Jag sköt min första gris, vilket jag gjorde 2 dagar efter bössan hade kommit hem.
Var det så?
Ja, 2 dagar efteråt. Ja. Var en så här dagispappa som så här, ja men grattis, jag la väl ut någonting på Facebook. Ja. Och ska du med och jaga gris? Ja, jag fick bössan på onsdagen, på fredagen sköt jag min första gris.
Häftigt, hur var det då?
Nej men det var helt liksom magiskt. Mm. Vi sitter i en koja och är helt tysta och skjutit in. Och jag fick skjuta på en ölburk för att visa att jag kunde skjuta. Ja. Liksom, och sen bara sitter vi helt tysta och säger, nu är de här. Ja, de är här nu. Jag har fått ett sms såklart från åtelkamera, men det fattade inte jag. Så jag bara, och sen liksom tittade vi ut i gluggen där och det var helt fullt med vildsvin på åten. Och sen sa han, ja men den längst till vänster. Och så sköt jag. Och direkt efter skottet så fick jag det här skaket som jag får när jag stått och drillat en fisk i 4-5 minuter. Man vill bara se vad det är för någonting. Hur stor är den? Vad är det jädda görs? Och sen dess var det kört.
Ja.
Och alla mina fiskepolare har sagt det. Du kan inte börja med jakt, för då blir det så här.
Ja.
Vi har sett många fiskebröder liksom byta sida.
Mm.
Men nej.
Det känns som det är fler som jagar som också håller på lite grann med fiske än tvärtom. Fiskare, det är sällan man stöter på inbitna fiskare som jagar.
Nej, det är väldigt sällan. Jag tror att fisket, det har ju slagit jättestort. Nu är det så otrolig industri och så många som fiskar. Men jag tror att det, man har sina mål uppnå, man har sina liksom, folkförebilder. Och, jag vet inte, det är som jag kan inte börja med golf.
Nej.
Jag kan inte,
men är du sån som människa att du är projektig, att du...
Ja, men jag går all in. Det är allt eller inget, på gott och ont. Mm. Så har det varit hela livet.
Vad är ont i det då?
Ja, men det är att jag nästan kan bli besatt.
Mm.
Jag har den personlighetstypen. Där en är för lite och 1000 inte är nog.
Okay.
Det är...
Och när du blir besatt, vad händer då? Tycker du det är kul fortfarande eller blir det liksom...
Nej, jag tycker det är kul, men jag nördar in i det.
Mm.
Och jag får aldrig nog. Alltså det är så här, oavsett om du kommer hem från ett bra fisk eller en bra jakt, då vill du bara ha mer.
Ja.
Har det gått dåligt, ja, men då vill du ha ännu mer. Så det finns inget mellanläge.
Men det är så sjukt. Att jag funkar ju lite på samma sätt. Och måste också så här hejda mig med vissa saker. Ja. Jag känner så här, bågjakt till exempel. Så jag tänkte, vad fan, en sån examen kan man ju ta och så skulle man kunna börja träna med det och så här. Och sen bara, nej men vänta lite nu. Det kommer ju ta alldeles för mycket tid och energi. Och nu med liksom, när detta sen så har vi en hund, men just nu så väntar vi på en valp.
Mm.
Och det är det jag vill lägga fokus på framförallt nu då. Träning med valpen. Och om jag då också ska så här, jaga själv men också så här, börja med andra grejer, det kommer inte gå. Så man får hejda sig själv ibland alltså.
Jag har inte vågat skaffa jakthund. För jag ser på hundförarna att det är, sätter man dem på pass en såt, då är det som man har tagit bort hela deras värld framför dem. Och jag tänker att jag har ett par år kvar där jag fortfarande tycker att det är fantastiskt spännande att stå på pass. Då tänkte jag liksom nyttja det tills det inte är lika roligt.
Men det är smart. Vilka jakttyper är dina favoriter?
Nej, men drevjakt tycker jag är fantastiskt roligt. Liksom att sitta där och höra hundarna sjunga i skogen och få de här snabba lägena och kunna välja rätt tillfälle. Sen är det ju smygjakt i också. Liksom, där är det mer upp till din egen prestation. Mm. Så det blir ju lite roligare på något sätt. Bakjakt, inte så lika roligt.
Nej.
Jag tänkte, det gjorde man mycket första året i alla fall.
Mm. Vad för typ av bakjakt då?
Ja, men satt på åtlar och mest vildsvinsjakt, det är det vi har bäst tillgång på.
Jag pratar ju med de flesta utav mina gäster om varför de jagar. Och det känns som att du är en person som söker kickar i livet på något sätt. Det är min känsla efter att jag har träffat dig. Stämmer det eller vad?
Ja, men det stämmer ju. Sen söker jag också lugnet som jakt och fiske ger.
Ja.
Det är blandat med kickar. Det är därför jag kan sitta och titta på ett flöte i en timme. För jag vet att det kommer dyka och då kommer kicken in.
Mm.
Så att ända sedan jag var liten så har jag behövt hitta ja, med det här utrymmet där man får vara lugn, där man får vara sig själv.
Mm.
Jag är uppväxt på Söder liksom i betongen där vi lekte bland bilar och klättrade på hustak och inte ut i naturen så mycket.
Ja.
Så att när fisket kom in så liksom, hittade jag en lugn plats där man kunde vara sig själv och den platsen fyller jakten.
Det är lite coolt det där, men jag känner likadant. Men jag har liksom inte känt kopplat till jakten det här liksom, med kickarna. Men jag tror att det är det i grunden. Alltså det är det som ger lugnet. Att man vet att det när som helst kan... Alltså när som helst blir det spännande.
Ja, nej, men det är med både fisk och jakt. Folk undrar hur kan du sitta och vänta så länge? Hur kan du sitta i ett vaktorn i 4 timmar? Ja, men för att det är fantastiskt härligt att sitta där och njuta av fåglar och intryck och de vyer som uppspelas i skogen. Men samtidigt så kan det komma det viltet du är ute efter.
Ja.
Och då byts det där ut på en halv sekund till en actionfilm i huvudet. Så att det är den delen.
Vi har ju hur mycket som helst att prata om. Du har varit i flera länder och jagat.
Mm.
Trots att du har jagat i 5 år. Mm. Om vi tittar på Sverige först så vet du att du har jagat björn.
Ja.
Hur har det gått till?
Ja, men jag har börjat jaga björn för 3 år sedan. Och i år blir det 4:e året. Då.
Mm.
Och det är, skulle jag vilja påstå, den roligaste jakten vi har i Sverige.
Mm.
Dels för att den är så tidsbegränsad. Vi jagar i Gävleborgs län. Där tar björntilldelningen slut på 2 dagar.
Mm.
Om man har tur. Blandningen mellan var rädd och veta att det krävs allt av en. Du kan inte skadeskjuta för då kan du mista livet.
Mm. Men är det löshund i skogen? Eller?
Ja, vi vakjagar på nätterna och jagar med hund på dagarna. Men på nätterna går vi
vakjagar,
ut.
Det måste du berätta om.
Ja, men man där vi jagar så finns det stora och många havrefält. Och där går björnarna och äter under flera månaders tid. Så vi kryper ut på kvällen innan solen går ner och går upp och lägger oss i tornen. Där det finns bäddat med madrass och en gammal syltburk för man skulle behöva kissa. Då. Ja. Det är inte läge att gå ner.
Men då vet ni att du går alltså upp i ett jakttorn och lägger och sover när du vet att det finns björn.
Ja, precis. Första året jag var där så gick jag upp och satt där ganska länge och såg ingenting. Sen hade jag med mig min värmekamera och innan jag skulle lägga mig vid 10-tiden där så såg jag 2 björnar. Var den ena var på kanske 50-60 meter nedanför tornet. På något sätt så somnade jag. Jag hade varit vaken hela natten innan. Och ofrivilligt dygnat av rädsla och spänning. Så att jag kunde sova 3-4 timmar. Och sen lägger man, ja, men man lägger telefonen på vibratorväckning i bröstfickan.
Ja.
Om man skulle försova sig. Men det är svårt att försova sig till en björnjakt. Då. Jag låg beredd ifall björnen skulle vilja klättra upp. Men dagen efter så lyckades jag sova. Vakna upp och då var en av de här 2 björnarna jag såg innan jag gick och la mig kvar på havrefältet.
Okay.
Sen kan det mycket väl ha varit uppe och ätit blåbär och vilat under natten. Ja. Men den var ute.
Vad är det för tider man jagar?
Ja, men 04:22 tror jag sköt första björnen där. Och då hade jag nog tittat på den i 35 minuter innan. Okay. Och även om jag tror att man fick skjuta 04:19 redan. Men det är så mörkt så att det är svårt att se då. Så. Ja. Men då har de bara ute en liten stund till. Så att du har inte jättelång tid på det där.
Men du har fällt en björn alltså?
Ja, 2.
2 björnar?
Ja. Det var en året efteråt också. Men lite annorlunda. Vi hade vind i ryggen så att det kom inte ut några björnar på havrefälten överhuvudtaget.
Mm.
Men den som jag kom åt, den kom... Jag satt i tornet och det hade varit... Ja, men den heta tiden var över.
Mm.
Och sen ser jag bara i periferen att det kommer något utflygande... Alltså till höger om ifrån skogen.
Ja.
Ut på fältet. Och då är det en björn. Så att på något sätt hinner jag liksom resa mig upp. Ta stöd. Osäkra bössan. Jag tror till och med att jag zoomar in lite. Och skjuter när den stannar till.
Ja.
Någonstans på 110 meter så tror jag att den får vind av mig och tvärstannar.
Okay.
Och då skjuter jag ett skott och björnen slår ett varv runt och vrålar. Och jag tror det var att kvällen innan eller dagen innan hade vi pratat om att vi skjuter två skott för att vara säkra. Mm. Det är ingen rolig eftersök på björn. Så jag tänkte att ja, men jag laddar på ett skott till. Mm. Det sjuka är då att då, när jag gör det så exploderar björnen. Det är alltså en explosion med en stor eldsflamma som sedan avslutas med ett rökmoln som en lagersvägg som går från där björnen var med vinden in i skogen bort från fältet.
Jag fattar ingenting. Varför?
Nej, det gjorde inte jag heller. Jag tänkte först att ja, men nu har de satt en låtsasbjörn på hjul med en sprängladdning för att jävlas med mig. Det var första tanken. Och så andra tanken, nej, men det går ju inte.
Nej.
Men det som hade hänt var att den björnen jag sköt hade en GPS, alltså halskragen, en GPS. Och mitt andra skott hade träffat i halsen, rakt i batteripacket.
Är det sant?
Ja.
Men herregud.
Ja, och det sjukt.
Men du måste ju blivit helt chockad.
Ja, det var en väldigt konstig situation.
Ja.
Var det. Och, jag fick sitta
och du var själv där då?
Ja, jag satt själv där och min telefon hade ingen mottagning och jag hade strul med min radio. Och de sa det, men gå inte ner förrän vi är säkra. Vi vill komma ut med hund och ja, men ta det säkra för det osäkra.
Jag har ju aldrig jagat björn och jag är inte säker på att jag kommer göra det heller. Jag vet inte, jag skulle vara för skraj tror jag. Men jag visste inte ens om att man jagar dem på det sättet. Alltså sitta och liksom baka.
Nej.
Jag trodde det faktiskt enkom var löshundsjakt.
Ja, jag vet inte hur. Jag tror inte att det är jättemånga mer som jagar på det sättet.
Nej.
Men de som bor där har ju liksom levt med björnar sedan de kom.
Ja.
Och sen bara sett
så de har alltid jagat på det sättet?
Jag tror det. Mm. Och självklart med hund. Det är så de jagar. Går de ut och jagar älg själva så går de ut själv med varsin hund. Mm. Och ställer älgarna.
Afrika har du varit i.
Ja.
Och det är väldigt många som nog skulle vilja åka till Afrika någon gång. Mm. Var har du varit någonstans?
Jag har varit på jakt i Sydafrika och så tidigare Zimbabwe. Men då hade jag inte jägarexamen så då var det uppsiktsjakt för min del. Då. Men Sydafrika var vi på sån här free range hunting.
Vad var du jagade? Visste du vad du skulle jaga när du åkte ner? Eller?
Ja, vi hade bestämt att vi skulle försöka komma åt Nyala och Bushbok. Mm. Det var det vi var ute efter.
Bushbok, hur ser de ut?
Ja, men de påminner lite om ett rådjur. Mindre, snygga, raka horn som går rakt upp en på varje sida. Då. Och är, ja, men det är ett häftigt vilt. Det, dessutom berättar de där nere att det är ett farligt vilt. Att skadeskjuter man en sån så är det stor chans att de, eller risk att de attackerar.
Mm.
Så att det var lite spännande.
Och hur gick det då? Vad blev det? Vad jagade du?
Ja, men det är ju bergsjakt där vi var. Så vi åker egentligen upp med bil upp på en bergstopp och så sitter vi och spanar i timmar efter den minsta tecken på vilt då. Och när vi hittar någonting vi tror är rätt djur så gör vi långa ansmyningar. Men jag sköt Nyala, vilket jag gjorde på väldigt nära avstånd. Den dök upp bara från ingenstans.
Vad är nära?
Ja, men 70-80 meter kanske.
Okay. Och de är ju stora Nyala.
Ja, det är de. Ja. Men det här var mitt inne liksom, i bushen. Så att jag, det var ändå en liksom, svår situation. Ja. Guiden är så här, ser du det där vita framme på bröstet? Mm. Precis upp i hörnet där det vita slutar. Där ska du skjuta.
Okej. Okay.
Det hade ju, sånt skott hade jag inte tagit själv. Men jag kände mig trygg med han. Och den klappade ihop direkt. Kodon sköt jag uppe på en bergsluttning på 257 meter med de här stöden, sticksen de har i Afrika. Då.
Ja.
Längsta skottet för mig var 310 och det var en springbuck.
De är inte stora heller.
Nej. Det finns på film när den bara liksom lägger sig ner direkt.
Ja.
Och sen vart det en impala också.
När man pratar om Afrika så pratar man ofta om troféjakt. Det är ju alltid ett hett diskussionsämne. Mm. Och det kan jag förståelse för. Men någonstans, ju fler jag har pratat med och desto mer kunskap jag har fått, så har man också förstått att det, utan troféjakt så skulle nog kanske det vilda livet i Afrika se lite annorlunda ut. Pengarna som troféjakt drar in bidrar till, ja, till både bybornas existens men också till det vildas existens. Hur ser du på troféjakt?
Ja, men jag gillar ju troféjakt. Det är ganska öppen med. Jag tycker det är superkul att skjuta ett stort vackert djur med stora horn och sen antingen göra bogmontage eller skannmontage och sen sitta och kunna titta på det och återuppleva den situationen. Mm. När det kommer till Afrika så är jag ganska övertygad om att utan troféjakt så kommer djuren successivt försvinna därifrån. Mm. Jag har rest mycket i Afrika och vi satt liksom, åkt långa 8-10 timmars bilresor och så har man suttit och frågat guiden så här, ja, men de här skogarna här, vad finns det för djur där? Mm. Nej, men där finns det inga djur för det är liksom public land.
Okay.
Och statens mark då. Och där har man tjuvjagat och snarat bort allt bestånd. Det är på de ställen där det är troféjakt som det är bäst med vilt. Och man skjuter ju alltid rätt djur, alltså gamla djur.
Mm.
Som har nått sin peak så att de unga får ta över. Precis som man kan göra med kronhjort där hemma.
Mm.
Har du en gammal returare på kronhjort som du inte vill ska föra sina gener vidare så skjuter man den. Så får de unga komma fram och sprida och liksom växa.
Men Afrika kan du verkligen liksom rekommendera då?
Free, ja, det är range. Fantastiskt. Ja. Alltså maten, du äter oftast mat från jägarna som var där veckan innan och liksom korv på kod och ja, nej, men det är ju bara helt underbart och det är oftast ganska så här, lyxigt upplägg med fräscha tält eller fräscha hus och uppstyrt.
Ja. Jag vet att du har varit på Irland och jagat också.
Ja, jag åkte dit själv och skulle jaga sikahjort. Jag har vänner, Alexander och Kim, som har varit där och tyckte att det var super nice att vara där.
Ja.
Lite samma upplägg som här, man jagar morgon och kväll.
Mm.
Men där var också blandad jakt. Antingen satt man i miljöer som hemma och väntade på skymningen när de skulle komma ut. Eller så var vi uppe i bergen och smög omkring. Och det är ju, när man tänker på så här, ja, whiskyreklam med vackra berg, så såg det ut där.
Coolt.
Ja, där fick jag också utmana mig själv att ta sånt här långskott. Ja. Men där hade vi också gott om tid och vi kunde liksom buffla upp med ryggsäckar och allting. Men då sköt jag den faktiskt framifrån i stickhålet och ser den klappa ihop. Det var på 297 meter, det var ju en fantastisk känsla. Då kommer ju darret efteråt också. Det är helt fantastiskt. Jag älskar det darret. Liksom. Det är...
Jag vet att du har varit i Spanien också. Du har jagat ibex.
Mm.
Och det är ju många som har en dröm kring det, tror jag.
Ja.
Hur är det?
Ja, men det är också de här otroligt vackra vyerna. Vi är också bergsjakt. Jag tycker ju bergsjakt är superhäftigt. Det är utmanande. Det är jobbigt. Men det är så värt det.
Mm.
Jag menar, jag tror vi klättrade upp för ett berg i 4,5 timmar innan vi kom dit vi skulle jaga.
Mm.
Jag trodde inte det var möjligt. Där fick jag liksom testa mig själv verkligen.
Mm.
Nu kom jag inte åt den här liksom stora jag ville.
Nej.
Men där hade vi också...
Hade ni någon stor som du liksom smög efter? Eller?
Nej, det hade vi. De fanns där på berget. Men det låter när det går på ett berg. Och vi hade ju filmkamera med oss också. Ja. Då är det ytterligare en person som välte stenar och kvistar. Och...
Mm.
Men där blev det en bra sekvens.
Den filmen har inte jag sett. Har den släppts än?
Nej, den filmen är för spansk tv. Så den kommer inte komma i Sverige.
Kör du lite sån, kan du spanska eller kör du sån?
Nej,
spanska?
Engelska och...
Una ibex, por favor.
Nej, men de kunde ju inte, min PH kunde ju inte engelska överhuvudtaget. Men kameramannen kunde lite. Alltså att det, de ville att jag skulle, vi hade en grupp med hind och kalv och så ville de att jag skulle skjuta en gammal hind.
Ja.
Men jag visste inte vilka jag skulle skjuta på, för det var ingen som kunde förklara det för mig.
Nej.
Så att det blev inte något skott då, såklart. Nej.
Jag jagar med en PO här som heter Rafael, som är otroligt duktig. Men han kan inte någon engelska nästan. Så vi har vårt sätt att kommunicera på sådär.
Ja.
Löjligt kunnig.
Ja.
Och precis den typen av guide som jag gillar. lugn, sansad och bara liksom så här. Ett bra skott, så lägger han bara liksom handen på axeln och så säger han good shot.
Och jag fick en applåd i morse.
Ja, han, din guide är lite mer exalterad.
Ja, ja. Ja, men han, så fort skottet har brunnit av, då åker kardan fram och sen en applåd i morse. Och sen springer han fram mot viltet samtidigt som han med ena handen plockar blommor, en bukett. För att kunna liksom täcka skotthålet och ge djuret sitt sista måltid.
Ja. De är helt olika, ja. David och Rafael. Alltså.
Ja, verkligen.
Jag skulle gärna vilja att vi pratar lite grann om bra jakt. Mm. Det finns ju en mängd olika jaktkanaler.
Ja.
Och jag vet, hur länge har ni hållit på med bra jakt?
Ja, men 1,5 år med bra jakt.
Ja.
Jag jobbar ju med filmproduktion. Mm. Och när jag började jaga började jag såklart konsumera jaktfilm. Och så kände jag bara att det här kan vi göra bättre. Mm. Jag menar, det är ju oftast relativt enkla produktioner. Mm. Så att vi gjorde egentligen 2 filmer innan vi ens tänkte på bra jakt. Och det var ju då Bockjakt med Markoolio Mauler. Jag skulle väl med handen på hjärtat inte säga att kvaliteten var natt och dag mot andra filmer.
Nej.
Ändå.
Nej.
Så vi gjorde den och så gjorde vi en film på Brevens bruk med Mark och Adam.
Mm.
Och båda varit väldigt populära filmer och fick jättemycket visningar. Jag tror att första filmen vi gjorde har 600 000 visningar på YouTube nu, och den andra 300 000.
Ja, det är mycket.
Ja, men det är mycket. Så mycket har vi inte varit i närheten av på bra jakt. Sen gick det ett tag, något år innan vi gjorde någonting mer.
Mm.
Och sen pratade jag med Marco och sa, men du, ska vi inte ta tag i det här med jaktfilm? Jag var på björnjakt då och hade pratat med honom kvällen innan och vaknade upp och hade typ 8 sms. Ja, men jag funderar, fan det låter kul liksom. Ja. Marco i nötskal. Och sen satte vi igång och gjorde första filmen. Och då var min plan att Marco skulle vara jägare och så skulle han bjuda in andra publika personer. Mm. Just för att på något sätt också legitimera jakten.
Mm.
Ser man Adam Alsing jaga, men folk gillade han och han är en bra liksom ambassadör för jakten.
Mm.
Så att första filmen var med Rafael Edholm och Marco och var ute och jaga.
Mm.
Sen ganska snabbt märkte vi att så många publika personer är inte som jagar.
Nej.
Så att jag sa, men det kommer inte funka.
Nej.
Men nu har vi dragit igång det här. Och så att,
hur är det tanken framåt då?
Nej, men med bra jakt har vi alltid drivit det som ett hobbyprojekt.
Mm.
Det är ingenting vi ska leva på. Det är ingenting som... Alltså, det ska inte finnas några krav. Kommer ingen film på 2 månader så gör inte det.
Mm.
Och kommer ett bättre projekt. Vi var jättenära att göra en serie med Dplay där Adam och Marcus skulle jagat. Och då hade vi släppt bra jakt helt och hållet.
Okay.
Och satsat på den serien istället. Så att... Vi tar det lite som det kommer.
Men då kan man ändå förvänta sig att det kommer mer bra jaktavsnitt framöver.
Ja, men det kommer det. Nu har vi lite planer. Vi har en fantastisk mark som jag har hand om helt själv på 1500 hektar där det kryllar av kronhjort och vildsvin och älg.
Det här avsnittet är även sponsrat utav JG Jakt. Och för ett tag sedan så köpte jag min första halvautomat hagel, en Benelli. Jag köpte den begagnad. Ganska snabbt så insåg jag att den var för kort i kolven. Allting var helt utmärkt, men jag hade ingen bra anläggning med den. Så gick jag in till JG och så bad jag att Stefan skulle kolla på det. För Stefan som jobbar på JG, han är vrålkunnig. Så han höll på liksom att dra i mig och la den och jag fick sikta och ha mig. Och så sa han, ja men den är för kort i kolven, du behöver lägga på någonting här. Och då höll han på och han beställde någonting och sen så det var nästan som han liksom specialbyggde någonting och det blev så sjukt bra. Nu sitter den grymt och med mycket effort från Stefan så är jag nu supernöjd med bössan, vilket är helt underbart. Och är det så att ni också behöver fixa och trixa med era vapen, ja men då tycker jag att det är JG ni ska prata med. Fråga efter Stefan eller någon annan som jobbar där, för de är superkunniga. Och JG håller ju inte bara på med vapenreparationer och service och sådär, utan deras utbud på vapen och tillbehör och liknande är alldeles fantastiskt. Så gå in på jgjakt.se eller besök butiken helt enkelt som ligger precis utanför Göteborg i Sävedalen på Göteborgsvägen. Tack JG Jakt!
vi måste ju prata lite fiske,
ja,
också.
Men det måste vi.
För du berättade ju att du liksom, det var din så här get out place på något sätt.
Ja,
fiske gav dig lugn och ro i tillvaron från att du var liten och sådär. Är det fortfarande? Eller är det någonting annat som driver dig kring fiske?
Jag har nu under de här sista åren när jakten kom in fiskat otroligt mycket mindre.
Mm.
Men jag har i senaste två åren så har jag börjat min semester med att lägga mig i tält och fiska karp en vecka bara för att landa.
Mm.
Det ger mig det här lugnet. Mm. Liksom, vi lever ganska stressade liv.
Mm.
Och när jag kommer ut till en sjö så kan jag koppla av det.
Men då är du där själv en vecka?
Ja.
Eller har du liksom vänner med dig?
Nej, men det, eller liksom... karpfisket, då är det ju oftast andra runt sjön.
Ah, okay.
Men man sitter ju och vaktar sina spön, för man fiskar ju hela tiden, så att du springer inte över till dem och hänger där.
Hugger de bara på natten?
Nej, de kan ta på dagen, men mellan 3 och 4 är the golden hour, precis innan solen går upp.
Okej. Okay. Och då, jag har sett någon så här, fiska med Anders. Mm. Man mäskar och man slänger ut i botten. Tjofräsa.
Ja, nej, men det är reser tält, lägger upp tältsängen, gör ordning allting, sätter sig och knyter tafsar.
Mm.
Sitter och tittar över vattnet, ser om man kan liksom se någonting, om det bubblar lite, om de går och äter på botten, om några vassdrön slår till. Mm. Man försöker liksom någonstans lokalisera fisken, och sen kastar man eller rom man ut betena, och okay. Sen är det lagt kort ligger.
Cool. Jag kan för övrigt, jag nämnde fiska med Anders. Har du sett det?
Nej.
Alltså Anders Ankan, men det ligger på YouTube, fiska med Anders. Och är lite mer barnprogram. Alltså han fiskar med barn.
Ja, okay.
Och det är helt fantastiskt. Jag tittar på det med barnen.
Mm.
Man lär sig jättemycket. Och jag har lärt mig det absolut viktigaste i jaktsammanhang av honom. Det är att man ska säkerhetsbajsa innan man går ut och fiskar. Eller man går ut och jagar. Ja, nu fick den här podden en annan vändning. Vi går tillbaka till karparna och annat. Jag vet att du fiskar mal.
Ja.
Och det är väl inte helt vanligt?
Nej, vi... I Sverige har vi ju stora fiskar som inte många vet om.
Nej.
Och när man visar bilder så säger folk att ja, men kul, nu blir det ingen bad i sommar överhuvudtaget.
Men alltså, vid lunchen igår så visade du berättade om malfiske.
Mm.
Och du visade en bild till mig. Och det är ju ett monster.
Ja.
Vad vägde den?
Ja, men största jag har fått och den jag visade vägde 49,5.
Alltså det är helt sjukt stort.
Nej, nu jag är 48,5 vägde.
Okej.
Okay. Ja.
Ja, sånt är viktigt.
Ja, sånt är superviktigt faktiskt. Ja.
Men så typ 50 kilo.
Ja.
Och var fiskar man det?
Ja, men det finns på ett par platser i Sverige där vi fiskar nere i Emån. Malen är ju fridlyst, så att man måste ju då ha tillstånd för att få fiska dem.
Mm.
Att åka ner på den ån som kommer till Amazonas och du är vaken hela natten och de nappar oftast när lampan släcks uppe där. Och,
hur fiskar man det?
Ja, men vi fiskar dem från ytan. Vi fiskar dem med levande betesfisk. Antingen har vi med karpar som är mellan 1,5 kilo och 1,5 kilo.
Mm.
Eller så har vi i många år åkt till regnbågsodlingar och köpt levande regnbågslaxar.
Okay.
Och så spänner vi upp dem från ena sidan sjön till andra sidan sjön med brottlina.
Mm.
Och en tafs där de simmar i ytan. Så de kan liksom simma en, två dess under vattnet som mest.
Okay.
Och det är för att malen ser dåligt men känner vibrationer bra. Och när de nappar så låter det som att du tar en kundvagn och slänger i vattnet. Det är ett plask. Och sen smäller det till i spöt och då är det action. Och snittvikten på malar är någonstans 15-20 kilo.
Ja.
Men sällan vi får dem små. De brukar vara 15, 20, 25 kilo.
Och hur var det att dra in en 50 kilo?
Ja, men det var häftigt.
48,5.
Ja, 48,5. Ja. Ja. Mm. Nej, men det var superhäftigt. Jag trodde att den var ganska liten. Så jag stod från land och sa, vi behöver inte båten, den här tar jag från land. Och sen började den dra. Och då var det båt. Liksom. Mm. Och så hade vi en som rodde och en till kille som hoppade med.
Mm.
Och efter 10 minuter så säger Micke, som jag fiskar mycket med, att kolla här grabbar, och då lyfter han upp årorna i båten och vi ser att fisken drar oss tre i den här lilla båten uppströms.
Herregud.
Samtidigt som det är så här tick, tick, tick på slibromsen på rullen. Nej, det är...
Vad har du för lina då?
egentligen samma utrustning som jag fiskar gädda. 0,45, 0,50 okay. Flätlina.
Hur får man upp den i båten? Eller hur tar man upp dem?
Ja, man sätter på sig handskar och sen får man liksom vänta tills de är klara. Ja. Men man tar dem liksom i underläppen och sliter in dem i båten. Sen ligger de över hela båten så att det är inte mycket plats kvar efteråt. Ja.
Men de lägger man tillbaka? Alltså de...
Ja, fotar, väger och släpper tillbaks dem. Ja.
Går det att äta mal?
Ja, men alltså jänkarna gör ju det.
Ja. Friterat catfish. Men är det mal de fiskar med händerna?
Ja.
Så jag sett när de liksom går omkring och...
Ja, men det är mal.
Det är brösthöjd vattnet och så dyker de ner och bara drar upp dem i hålor typ.
Och det är egentligen samma sak. Jag tror de rör på fingrarna så att malen känner vibrationerna. Så går de fram och biter och då stänger handen.
Det är ju hardcore fiskar.
Ja, men det är lite coolt faktiskt. Ja. Det är det.
Det låter häftigt, minst sagt.
Ja, nej, det finns inget häftigare fiske i Sverige.
Och gädda som du var inne på, det har du fiskat mycket antar jag.
Ja.
Vad har du för rekord?
14,150.
Är 15 fortfarande någon magisk gräns för
det? Ja, så är det.
20 kilo, finns det i Sverige överhuvudtaget?
Vi var faktiskt på Vättern när svenska rekordet kom upp och låg på samma område. När den på 21.07 kom upp.
Okay.
Och två dagar innan så låg vi alla på en liten fjärd. Och så fick vår kompis en på 15.09 och så fotade vi den. Och när vi kom ut så såg vi den andra båten åka in. Och då hade de en på 15.03. Så att det var ju, vi var den enda båten som inte fick. Och det kan mycket väl vara för att vi hjälpte vår kompis att fota. Mm. För där ligger man ute, där fiskar vi i... Ja, men jag tror vi har gjort 23 dagar. Ja. Det är sträck som längst.
Trollar man då? Eller
ja, vi ligger bara trollar på vätternjäderna som ska in för lek.
Ja.
Och det är där man har bäst chans att få svensk rekord. Men samtidigt så summerar man en säsong så är det ungefär 11 timmar mellan varje napp.
Okej. Okay. Hur en gädda som är 15 eller kanske till och med 20 kilo tung. Hur gammal tror man att en sån gädda är?
Ja, ingen aning. För att komma upp till den här liksom totala maxvikten så behöver gäddan vara trygg. Den behöver få äta ostört. Mm. Har den någon gång haft ett drag och åkt upp i en båt och fotat så kommer den ha det i bakhuvudet.
Ja, det är så.
Ja, så är det.
Om du skulle ge några tips på vad man ska tänka på om det är någon som går och drömmer om en 10 kilos gädda.
Ja, men det handlar ju om först och främst att vara på ett vatten där de finns. Mm. Gärna där det finns fler. Mm. De flesta småpölar, som nästa sjöar, har ju oftast en 8 kilos, 9 kilos, men inte alla har 10 kilos.
Nej.
Så att välja vatten med omsorg och lägga tiden där, lära sig det vattnet och testa olika metoder.
Och om man spinnfiskar och inte kör trolling, vevstopp, alla sådana bitar, hur ska man tänka?
Ja, men det är också beroende, när du fiskar i kallt i vattnet så ska det gå sakta.
Mm.
Är det varmt i vattnet så får det gärna gå lite fortare.
Mm.
Men min erfarenhet av att ofta saktare är bättre än snabbt, oavsett, så att de har gott om tid på sig att ta beslutet.
Mm.
Det är få fiskar som vill att det ska gå undan. Ja. Det handlar om att spara energi för dem också.
Ja.
Men när vi är ute och trollar lax på havet, då måste det gå fort för att skedarna ska simma bra.
Ja.
Där kan det inte gå sakta. Så att men det får inte gå för fort.
Nej. Men det har jag sett att du har gjort ganska mycket nu under våren.
Ja. Det...
Är det mycket lax nu utanför, är det utanför Stockholms skärgård?
Ja, utanför Nynäshamn där vid Landsort som vi fiskar. Och även ute på Singö, på Ålands hav då. Men det gör jag varje år, det kommer jag aldrig tumma på. Det är så jävla häftigt också.
Hur stora är laxarna ungefär?
Ja, men just i år så har de varit lite mindre i snittvikt. Men de brukar ligga runt 10 kilo. I år har de kanske legat på 7-8 kilo många. Mm. Men sen vet man att det simmar i 20 kilo så där. Och det kommer ju upp 16, 18... 17, ett gäng mellan 15 och 20.
Vad har du för laxrekord?
Ja, jag har ett blygsamt på 13,5 och det är, jag har fått två laxar som väger 13,5. Ena på spinnfluga uppe i Bergeforsen och den andra på laxtrolling då.
Mm. Kör du flugfiske också?
Nej. Jag har alltid tänkt att jag ska göra det när jag blir gammal.
Men då får du vänta ett tag till.
Ja.
För så gammal är du inte.
Nej.
Nej. Du ser stark ut.
Ja, jag känner mig stark.
Ja, det är bra.
En och en halv timme sömn på natt ger en styrka.
Ja, det är underbart. Sen vet jag att du nämnde att du har fiskat bland krokodiler.
Ja,
Det var ju inte gädda i Sverige då.
Nej, och det var ju faktiskt harpunfiske. Mm. När vi var i Afrika, i Zimbabwe, vi var där en månad och hängde med de här personerna, så reste vi runt ganska mycket i Afrika. Och där var vi egentligen ute på så här familjedag med dem, med barn och sådär. Och då var vi på en sjö där det fanns krokodiler, men det fanns också bäs. Mm. Och så hade de harpun och snorkel och simfötter.
Och bäs är abborre?
Ja. Då hade de med sig harpun, och sen just de vi var hos, de gillade öl. Så det var alltid en frysbox full med öl också. Mm. Och så skulle vi ut och skjuta bäs med harpun då. Och sen säger de så här, men man frågar alltid, finns det krokodiler? Ja, det finns krokodiler. Jag har faktiskt sett en 5 meters krokodil här en gång i just den här sjön. Så ja, kul. Mm. Men någonstans är de krokodiler är inget problem för dem. Jag vet inte varför. Mm. De är uppväxta med det. Och de badar väl som vi badar. Och någonstans hittar en harmoni med dem. Mm. Men jag var så sugen på, jag hade aldrig skjutit med harpun, jag var så sugen så jag tvingade mig ner i vattnet. Och så var jag rädd hela tiden. Så att jag liksom...
Men hur djupt var det då? Det var? Alltså du simmade då?
Ja, jag simmade och snorklade. Och jag vet inte hur djupt det var, men jag såg inte botten under mig.
Nej.
Så att jag visste ju att något kunde ligga och lurka där under hela tiden.
Fy fan.
Ja, och så var jag så sugen så jag liksom pressade mig till typ 35 minuter i vattnet.
Ja.
Men då hade de tryggat mig och sa det att ja, men kommer en krokodil så går de alltid upp och tar luft innan de går ner. Så att vi kommer sitta och kolla. Och då liksom varnar vi om det är någonting.
Och vad ska du då?
Ja, men,
flyga eller?
Ja, eller simma fort som fan till båten. Eller, ja, ja, men, ja, och när jag väl tittade upp, då satt de och drack bira och skrattade. Liksom, så det var ju så här... Ja, nej. Men där är också så där suget efter att... Jakten.
Men hittade du någon bäs?
Nej, jag såg ingenting.
Det är bra. Harpunfiske bland krokodiler. Nej, ja. Det hade jag passat på.
Ja.
Jag hade inte legat och sovit i en vakkoja bland björnar heller.
Nej, men fast man blir knäpp. Det är ju så här, vi sa till ena killen, men fan, skulle du inte kunna fånga ni krokodiler? Ja, men det har vi gjort som vi var små, så hoppa i vattnet och fånga. Ja, men kan vi inte göra det? Det var på ett annat ställe i vattnet. Ja.
Var du hoppa i vattnet och fånga?
Ja, men liksom fånga en krokodil med händerna.
Ja.
Han sa att de gjorde det som små, så vi var så här, upp till bevis.
Ja.
Så vi hoppar i vattnet, eller han hoppar i vattnet och vi hoppar efter liksom i midjehögt vatten.
Mm.
Och sen helt plötsligt liksom blir man bara så här caught by the moment. Så vi står där med han i vattnet när han ska fånga en krokodil bakom han. Liksom. Och så kommer vi upp där och då har vi blodiglar längs hela benen. Liksom.
Nej.
Och de sitter hårt så man får liksom nästan slita bort dem.
Ja.
Man tänker inte, det bara händer.
Nej, det bara inte händer. Alltså det händer ju bara dig. Alltså,
ja.
Det kommer aldrig hända mig, jag lovar dig.
Nej.
Sen vet jag om att du har varit i Vancouver och fiskat stör.
Mm.
Och det är ju häftigt. Och stör är ju, det är väl alltså rom, alltså rysk kaviar liksom.
Ja.
Är ju stör rom.
Ja.
Hur kom du på den idén?
Jag såg ett fiskeprogram med den gamla legenden John Wilson och på Discovery, och så såg att han fiskade, och så säger han så här: pound for pound, this is the strongest fish I ever fought. Liksom. Mm. Och så bara, wow, det där måste jag göra. Mm. Och jag frågade runt lite kompisar, men någon som vill med till Vancouver och fiska? Och det var ingen som ville haka på, så jag tänkte, men jag åker själv, det går säkert bra. Så jag åkte dit, landade i Vancouver, så gick jag på deras akvarium.
Mm.
Och så kom jag ihåg att jag stod och tittade, då hade de en stör som var 6-footer, med 2 meter lång. Och så stod jag och tittade och sa, om jag fångar en sån här, då kommer jag vara så nöjd med resan.
Mm.
Och sen hoppade jag in i en taxi och åkte upp till Mission, som det hette där, byn då. Och då åker man ut i sån här... speciella speedboats ser nästan ut som, och så åker man på Fraser River som är liksom en stor flod. Och så ankrar man upp och sen bottenmetar man med laxrom som de lägger egentligen så här damnätstrumpor. Och så går ju stören precis som malen och äter från botten med känselspröd. Och jag tror vi fångade, om det var 14 eller 16 störar vi fick första dagen, och då då var de liksom upp till 40 kilo. Så jag var helt slut efteråt. Och redan efter så här 56 så var det så här till guiden. Nej, men du, kan inte du ta den här? Jag är liksom mjölksyra. Han hade ont i ryggen så det gick inte. Liksom. Så dagen efter så här, fan, det här kommer inte funka. Liksom. Mm. Så då ringde han bara, I got a friend, he's a bouncer. Så här dörrvakt. Hardcore hillbilly redneck. Mm. Liksom. Så han åker på. Och vi stod och drog fisk där och dubbelhugg på så här 40-50 kilo större. Men det är liksom surrealistiskt vilken fisk vi hade. Men då var det ju absolut bästa tiden där i början av november för stor fisk också. De här störarna vakar, alltså de hoppar upp i vattnet. Jag vet inte om det är för skölja gälarna eller varför de gör det, men de hoppar upp. Så jag ser en stor fisk hoppa upp. Så jag bara, I wanna go there. Liksom. Så vi ankrar upp där och får på en jättefisk. Och när man nappet ser egentligen bara, det är liksom pilla till lite i spötoppen. Mm. Och då är det bara att börja veva. Och när du känner motstånd, slit allt vad du kan rakt upp. Och när du krokar dem, då drar de iväg som ett tåg. Ja. Och sen hoppar de i luften så man ser hela fisken.
Men shit, vilket fiske.
Ja, men det är helt sjukt coolt. Och jag ser den där jättefisken hoppa och den går av. Liksom. Vi får inte upp den fisken. Nej. Och han är så, that was a big one. Mm. Och vi fortsätter fiska och sen krokar jag i en till fisk och den hoppar upp och den är fan ännu större. Mm. Alltså, och vi håller på och åker efter med båten och sliter och det tog en och en halv timme. Mm. Och då står man ändå med liksom kralliga spön och kralliga rullar och så har du liksom spöbutten i magen. Nej, men sele fick vi inte ha. Han hade liksom ett AP-kort för vad den var. Så att han tycker vi kör inte med det. Liksom. Så här macho-stil. Så att den skulle sitta i magen. Och vi håller på i en och en halv timme tills vi får in den där fisken. Mm. Och då ser vi att det är ett monster. Mm. Så att han la ett lasso, ett vanligt rep, lasso runt svansen. Så boxerar vi in den på grundare vatten. Mm. Och sen satt vi på oss vader och hoppade ner med den. Men då började han ringa runt. Mm. Och jag fattade liksom inte. Jag såg att det var otroligt stor fisk. Men jag fattade inte hur stor den var. Nej. Och sen kom det båt efter båt. Folk slutade fiska och kom dit.
Är det sant?
Ja, och då har de ett märkningsprojekt. Så att det kom dit någon och skulle märka fisken. Mm. Och då var det den näst största stören som hade märkts i Fraser River någonsin. Och den var alltså 3 meter och 14 centimeter lång och 186 centimeter i omkrets.
Det är en stor fisk.
Ja, och så frågar jag, hur mycket väger den? Vi vill ju alltid veta vikten på våra fiskar. Ja. Holländarna vill veta längden, vi vill veta vikten. Och så säger de bara, at least 600 pounds. Det är så här, minst det.
Vi avslutar fiskebiten där, tänker jag. Och vi ska börja runda av. Jag tänkte kolla med dig hur du tänker framåt. Har du några drömmar, mål?
Ja, men jag har ju precis sagt upp mig från mitt jobb, min trygghet. Och känner mig superfri i det, utan att ha en riktig plan. Jag ska ta en lång semester, jag ska jaga mycket, jag ska fiska en del. Och försöka hitta ett sätt att kunna jobba med det jag brinner för. Och det är ju fiske och jakt och det finns planer. Vi jobbar ju och producerar film åt andra jaktrelaterade företag och har gjort det i flera års tid och kommer fortsätta med det. Så att det är egentligen planen och också.
Är du rädd för att ditt intresse ska bli ditt jobb och att du då tappar liksom glädjen i det?
Ja, men det är jag. Och det har jag sett framförallt på folk som jobbar med fiske. Men jag har också sett folk som har fiske, liksom jobbar med fiskeguide och inte kan tänka sig något annat. Nej. Och bara hitta glädjen i att se andra få fisk. Precis som de här liksom ruttade jägarna som hellre ser någon skjuta sitt första vilt än att skjuta 10 själv. Och få liksom återuppleva hela den delen. Så att jag tror att det alltid handlar om balans egentligen. Och jag menar, spela in en kul reklam / jaktfilm i Stalon kommer ju aldrig ta bort mitt intresse för jakt.
Nej.
Det är ju bara superroligt.
Vad vågat av dig.
Ja.
Det är få som våga ta det steget. Det är nog väldigt många som har tänkt tanken många gånger, men som inte har vågat ta steget.
Ja, men jag har ju lovat mig själv att om jag inte liksom brinner för det jag jobbar med, då måste jag byta. Och jag är ganska trygg med att saker och ting löser sig. Mm. Inte alltid som jag vill eller tror, men oftast är det bättre.
Stort lycka till med detta.
Och ja, så, super.
Jätteglad att du ville ställa upp. Och vi kommer fortsätta hänga här i 2 dagar till.
Ja, vi ska äta om 2 timmar, sen ska vi jaga.
Ja, och då är det... Jag har ju inte fällt någon större bock. Utan för mig, jag har fällt en liten bock och sen så har jag fällt 2 vildsvin.
Mm.
Och du har inte fällt något vildsvin?
Nej.
På resan?
Nej.
Och det är du lite sugen på, va?
Ja, men det är jag. Och nu har jag skjutit några bockar och nu är det kameramannens tur.
Mm. Kul att prata med dig.
Ja, detsamma.
Vi får fortsätta att prata såklart efter podden.
Ja.
Men för er som har lyssnat så är avsnittet slut nu. Och jag hoppas att ni tycker att det har varit intressant att lyssna på Kalle och hans berättelser från Afrika och Irland och Spanien och Sverige och även fiskebiten. Jättekul att snacka med dig.
Detsamma.